Välkommen till Bara Bajen och 30. Och så har jag med mig en gäst idag som heter...
Jakob Udahl,
tror jag. Just det, precis. Om du skulle presentera dig själv. Eller är du så känd liksom, som alla vet vem Jakob Udahl är?
Nej, det är jag inte. Även om många vet. Ibland fler än jag tror. Men jag upptäcker ju ändå på matcher nu när man har börjat jobba på Hammarby. Och med matcherna hur bred supporterskaran är och faktiskt hur många man själv inte känner och hur många som inte känner en själv också. Så att jag tycker det är otroligt viktigt med presentationen, så att säga. Mm. Och den är ju i den här funktionen ganska lång ibland, men jag säger väl Jakob Udahl att jag jobbar som SLO, Support Relation Officer, innebärandes kortfattat supporterdialog och supporterservice, så kan man säga.
Ja, och vi kommer att snacka mer om det.
Ja.
För det är lite där, vi träffade varandra, för det måste vara typ 8-9 månader sedan vi började prata om det här första gången. Att vi ska träffas och prata lite om vad är det här SLO? Liksom, hur funkar det i realiteten? Så att till slut nu då, så har vi fått till det.
Ja.
Men någonting, du har din bakgrund ändå från supporterleden.
Mm.
Så. Ja. Har alla SLO sin bakgrund i supportleden?
Ja, faktiskt. Av dem jag har träffat och hört om. Jag träffar ju inte så jättemånga i Superettan. Det här är första året som jag träffar på dem i form av GAIS och Örebro SK. Eller samverkar med dem i match, så att säga. Men jag har ju träffat flera såklart av de allsvenska också. Och hört om dem. Och jag tror nog att de allra flesta har sin grund i supporterleden. Att de kommer därifrån, så att säga.
Om vi går in på det här SLO, så här, supporter...
Liaison officer.
Du har fått träna mycket mer.
Ja, precis. Ja, jag uttalade det fel i några veckor i alla fall innan jag kom fram till något ungefärligt.
Ja, om man tänker liksom, för det är ett år har det funnits. Mm. Vad var bakgrunden? Varför behövde man det här?
Det är en lång bakgrund och den har ju, alltså själva funktionen har ju funnits längre än ett år, men det var i Sverige som den då infördes med det namnet under förra året. Och nu har jag inte exakta detaljerna, men ungefärliga, och det är ju att det har sin grund i Tyskland. Och att man där införde den här funktionen och då relaterat till den problematik som fanns på fotbollen, i fotbollen där, med mycket bråk och förmodligen mycket brist på kommunikation då. Så att det var väl egentligen att man tog två vägar. Dels fanns det väl den här vägen att ta lite hårdare åtgärder när det gällde lagstiftning och övrigt säkerhetsrelaterat arbete. Men att också trycka på att lösningen, eller att en del av problemen bottnar sig i att det är dålig kommunikation mellan supportrar och klubb, och att supportrar faktiskt kanske inte lyssnas på så mycket som de ska göra, att man då tog fasta på att det behövs en tydlig dialog- och kommunikationsfunktion, och där kom ur det kom SLO-funktionen, och så införde man det i Tyskland och så etablerades den vidare. Och då kan man väl se skillnaden där gentemot England, där man då istället kanske mest fokuserade på den repressiva delen, det vill säga hårdare lagstiftning och hårdare säkerhetskrav och regler på matchen och så. Resulterade sig att man i England tog bort ståplatsen, höjde biljettpriser och så vidare, medan man då i Tyskland, kanske lite tack vare att man valde den här lösningen också, då fortsatte ha ståplats, fortsatte ha hyfsade priser för i alla fall de aktiva supportrarna. Mm. Så att där är liksom grunden, och så sen har det väl varit det där som det har funnits mest, kanske ett par till länder och i lite olika klubbar. Sen kan man väl säga för Hammarbys del, så själva funktionen och själva grundtänket har väl egentligen sitt ursprung eller grund från 2007 och framåt. Vi hade fram tills då under några år haft en ganska betydande konflikt mellan en hel del supportrar och den säkerhetsorganisation som fanns då i Hammarby fotboll. Men då menar jag inte alla supportrar, utan en del av supportrarna. Och jag var ju en av dem i den delen av supporterna, så att säga, som var ganska aktivt drivande i den här konflikten då, liksom, som bottnade mycket i hur vi upplevde att man blev, om inte dåligt behandlad, men ja, i vissa fall liksom så tyckte vi att det fanns en brist på bra kommunikation och dåligt tillvägagångssätt när det gällde att åtgärda problem som fanns, så att man liksom genom metoder spädde på problemen istället för att få dem att bli färre, så att säga. Så att, och det fanns ju bland ganska många supportrar en upplevelse av vad man tyckte om attityden från ordningsvakter och metoderna som man använde när någonting skulle åtgärdas på läktarna och så vidare. Så att det rullade igång en ganska stor konflikt där som någonstans kulminerade lite grann, skulle jag vilja säga, med matchen mot Djurgården på Söderstaden där 2006 som avbröts. Det kanske inte berodde på det, men det var väl liksom att vissa saker skedde där, kanske också skedde för att det där låg och grodde, så att säga. Och från det, när man då någonstans bestämde sig att nu är det här ett avslutat kapitel, och det här är ett avslutat kapitel i Hammarby fotbolls organisation.
Vilka då, alltså konflikten?
Eller? Nej, men tänket då. Tänket och organisationen och grundtänket i säkerhetsorganiseringen. Det gjorde man ju ett avslut på då, efter det. Och tog en ny start, så att säga, delvis med nya personer, men framförallt då liksom med hur man
för det var där någonstans det var där någonstans den här då man började ha den här öppna kommunikationen, ja, mellan klacken och de olika delarna av klacken och
precis Hammarby. Och mycket hantera supportrar utifrån individer, kanske inte liksom det här med kollektiva och grupprelaterade, utan man hanterar dem som individer, såg, och när det var grupprelaterade så såg väldigt mycket till vad är era behov, vad vill ni, och försöka besvara dem i möjligaste mån, och så utifrån det också ta dialogen, så att säga. Och där någonstans kan man väl säga att liksom SLO som funktion och som tänk började i Hammarby, och det vågar jag nog påstå var först i Sverige. Det är många andra supportrar som tycker att, som ser Hammarby som ett föregångsklubb när det gäller den sortens tänk. Och jag vet att Hammarby har krigat en del inom svensk fotboll för att ha det här grundtänket. Medan det då i svensk fotboll fortfarande kanske fanns en liksom grundsyn på supportrar var utifrån problembilden och inte utifrån...
Ja. Ja. Vad tänkte du... För då var du på andra sidan, eller hur?
Ja.
Då var du klackfolket, det arga klackfolket på något vis.
Ja, definitivt.
Såg du den där förändringen? Såg du den där förändringen på en gång då också, att Hammarby bytt attityd, eller?
Ja, men det gjorde jag ganska omgående faktiskt. Och det handlar väl dels liksom faktiskt vad jag uppfattade som allt från liksom på detaljnivå med val av personer som jobbade med det.
För att
jag
tror alltså, att
det, ja, jag tror att det här var en oundviklig förändring som också behövdes göras, så att säga, för trovärdighetens skull. Men sen också på vilket sätt supportrar som började bjudas in i olika sorters forum och samtal på ett annat sätt, och behandlandet av supportrar på matchdag. Sen för min egen del så skedde ju också en förändring där, men som också hade mycket med att jag hade någonstans hamnat i ett väldigt destruktivt tänk, där det någonstans hade gått överstyr. Allting går inte att förklara med att det här var en konflikt mot en säkerhetsorganisation som jag tyckte var korkad, utan mycket av problemet låg ju hos mig själv, och jag hade liksom snöat in på ett viss sorts tänk och ganska destruktivt sätt att lösa problem på. Och i det, och när jag liksom hade gjort ett avslut för egen del som man säger, mer negativa delar av supporterkulturen, så kom ju också engagemanget med ishockeyföreningen som hade legat där ganska länge, och där någonstans blev ju då Hammarby Hockeys konkurs. Och i det så var jag ju ganska engagerad i olika räddningsaktioner, ett väldigt konstruktivt engagemang, så att säga, och ur det så kom ju också frågan då om jag ville vara ordförande för omstarten där, eller omstarten med nystarten då i form av Bayern Fans Hockey. Så då kom jag ju in i det samtidigt också, så att det var väl liksom två saker som hände samtidigt där, som man kan säga gjorde att det rullade på i annan riktning då.
Men om du skulle liksom sätta fingret på vad det var, vad som... Man brukar tänka liksom bilder av att det gick, liksom att man får en som blixt från klar himmel, eller liksom vad var det som gjorde skillnaden i det här, att det var enkelt att bryta eller byta håll då på något vis?
Jag skulle vilja säga två grejer. Alltså, men dels för att det fanns i mitt eget huvud. Det fanns en lite trötthet på det jag hade sysslat med innan, så att säga. Och nu vill jag inte klanka ner på och nedvärdera allt för mycket av den tiden heller. För att jag tror en del av reaktioner och beteendemönster som finns faktiskt har sin grund i på det sätt som man har blivit behandlad.
Mm.
Och faktiskt har lite av sin förklaring i det. Och då tycker jag väl att när det gäller den delen så kändes det ju att när det väl gjordes då en förändring och bjöds in till ett annat sorts tänk, så blev det ett självklart, eller ett förenklat, det blev ju det, gjorde ju det såklart enklare att ta ett kliv vidare och inte fastna i att vara riktigt förbannad på den egna klubben, så att säga. Utan det blev enklare att kliva vidare då också när det gällde synen på metoder och val. Och det tror jag väldigt många supportrar gjorde då, så att säga.
Ja, men det tror jag, att det kändes som att det var en tid då det var ganska mycket olika sorters bra och dåliga, kanske med facit det här. Men det var ganska mycket supporterinitiativ som drog igång då.
Ja.
På olika sätt, många hade fått nog.
Ja, så. Faktiskt. Ja. Jag tror det. Och då, även om det, man passar sig varm med ordet destruktivt och sånt där, men om man säger att det är en både destruktivt och konstruktivt engagemang i supportkulturen, alltså jag tror väldigt mycket handlar om det, det är väldigt mycket energier, och där var det väldigt mycket energier.
Mm.
Och ur det, och när någonstans det gjordes en förändring där, så kunde de energierna fortsätta på någonting annat.
Mm. Det passade i alla fall dig.
Ja, precis. Mm. Det passade väldigt bra. En del av det tror jag man såg i engagemanget som blev för Bayern Fans Hockey faktiskt. Mm. Där väldigt många aktiva supportrar anslöt till det drivet och det som hände där, så att säga. Så.
Om vi tar tillbaka det till SLO då.
Mm.
Ja. Först och främst, alltså, vilka klubbar är det, måste man ha en SLO?
Ja, alltså så här är det. Nu där är det väl också att jag inte kan exakt i detalj, men det
kanske måste ha en klack först.
Precis, fast det är inte riktigt så är det. Det räcker egentligen med att ha en publik, för det där kan också bli lite missvisande. Men att det har kommit nu har väl egentligen att göra med att det är från UEFA och en europeisk supporterorganisering som heter Supporters Direct, som jobbar för att öka supporters inflytande i klubbar och i fotbollen i övrigt. Det där är initiativet som kom, och man kontaktade UEFA och påtalade behovet av att den här funktionen SLO gjordes mer omfattande runt om i Europa. Att vi har nått lite vägs ände när det gäller att bara åtgärda med hårdare regler, hårdare lagar och sånt, utan istället behövdes där. Och det anammade faktiskt UEFA och gjorde det som en del i sitt regelverk när det gäller kraven för att få spela Europamatcher, Europaspel. Så att man måste ha den här SLO-funktionen för att vara berättigad. Sen är inte den än så länge förknippad med, alltså om man inte följer det så är det än så länge inte så att man utesluter en klubb. Men det finns i alla fall där i regelverket. Och då är det ju så upp till de olika förbunden också hur man prioriterar det. Där kan man säga att Svenska fotbollsförbundet gjorde en ganska klar och prioritering av den här funktionen. Och då gjorde i sin tur det till en del av regelverket inom svensk fotboll och ett krav då för allsvensk spel att man ska ha en SLO-funktion då.
Så första hand är det allsvenskan?
Ja, precis, det är det. Och inte superettan. Men det finns ju såklart öppet för alla. Så att, och det var från och med förra året. Så under förra årets gång så anslöt alla klubbar till det då och införde en SLO-funktion i sin klubb. Sen ser det jätteolika ut i olika klubbar. I vissa är det kanske någon som har en massa övriga uppgifter och eller gör det på helt på ideell basis, medan det är vissa klubbar och heltidsanställda som gör det.
Om man skulle få ringa in SLO-funktionen i några ord eller några få meningar, vad är det viktigaste med SLO? Att SLO-funktionen finns överhuvudtaget. Vad fyller den för funktion?
Ja, jag tycker dels inflytande, alltså supporters inflytande och alltså synliggörandet av supportrar i en klubb. Och det här kan ju se olika ut i olika klubbar. Vi har väl nog hyfsat bra i Hammarby när det gäller det. Och kontakten med supporterna så att säga. Mm. Men det ser ju inte lika bra ut överallt så att säga. Så alltså öka kunskapen och förståelsen om supporterna. Och alltså, som en hjälp att lyfta fram supporters synpunkter och åsikter och så. Och så sen är det såklart det hör samman med det också. Men servicen. Vad är supporters behov på en match? I svensk fotboll så ganska mycket kommer att handla om det. Faktiskt för att vi vet att på många arenor runt om i Sverige så är det väldigt bristande. Det är väldigt dåliga förhållanden för supportrar. Vi åker själva till arenor i Superettan som liksom med nöd och näppe har toaletter. Liksom. Och ganska risiga läktare som ibland kan vara rätt positivt och man kan ju uppskatta dem. Men det finns ju sällan några alternativ till det. Och då handlar den här funktionen om att lyfta bristerna som finns, om man säger så, och lyfta behoven som finns från supportrar så att det blir liksom en kanal att lyfta det. Och i det här då, när dels inflytande och dels support eller service, så kommer man också fram till ordet dialog då, att någonstans i det här så kan man ju då förbättra möjligheterna till dialog mellan klubb och supportrar.
Men vad är du då? Är du liksom, är du mellanlänken eller är du liksom, är du klubben som har dialog med supportrarna?
Ja, jag ser mig själv som en mellanlänk så att säga. Men det är väl klart, man är ju anställd av klubben. Så att någonstans, alltså man representerar ju klubben, det gör man ju. Men i det, alltså i uppgiften så är ju själva grunden att ha förtroendet från supportrar. En person kan inte vara anställd som SLO om inte förtroendet finns från supportrar. Eller han kan vara, men då kommer den inte få någonting gjort alls i princip. Och därmed kommer förmodligen inte fortsätta finnas. Så att man kan väl säga att hela tiden är det ju beroende av att förtroendet finns från supportrar. Annars så finns man inte där. Och det, väldigt mycket handlar ju om egentligen länkskapandet. Och då kan det vara allt från frågeställningar som finns som kanske resulterar till ett möte mellan klubbrepresentanter och supportrar. Eller till praktiska behov som finns på matchdag från TIFO-gruppen. Från en supporter som sitter i rullstol som har frågor om sin situation på, och synpunkter på sin situation. På
så alla de läktaren. Frågorna, de hamnar hos dig?
Ja.
Okej. Men ett år, du är inne på ett, är det andra månaden på år två nu då, för den här funktionen liksom mer i organiserad form. Om man sammanfattar första året, vad är det som har varit den största utmaningen?
Ja, största utmaningen egentligen så kan man väl säga, tycker jag, att det har varit att utveckla, att jag tycker det har varit, känns som det har gått hyfsat bra och hyfsat enkelt att få ut funktionen till ganska aktiva klacksupportrar. Men i funktionen är det också definierat att man ska finnas till en bred skara supportrar. Det är ju inte bara de mest aktiva klacksupportrarna, utan det är även supportrar, ja, så nu kommer jag tillbaka till det exemplet, men som har någon form av funktionshinder. Eller borta supportrarna kan det vara. Det kan vara alltså familjesupportrar, barn. Alltså att nå ut till fler med funktionen. För jag kan konstatera att i de kategorierna är det nog väldigt få som vet om SLO-funktionen. Eller få, men det är i alla fall väldigt många som inte vet om den. Och det kan jag säga att utmaningen förra året var ju lite att känna av det. Hur når jag ut till fler? Och det kan man väl säga att det är liksom mycket av mitt arbete just nu. Att försöka bredda funktionen till att kännas av från fler supportrar än bara de mest aktiva klacksupportrarna.
Men har du märkt någon skillnad då? Jag tänker, jag gissar i början så måste det ha varit på ett sätt och sen mot årets slut. Har du märkt någon förändring i? För det här är ett kontinuerligt arbete man gör hela tiden.
Ja, men förändringen ligger väl lite i det. Mm. Att det nu kanske börjar nå ut till fler. Men det är bara i början, för nu är det början på en säsong. Och nu har jag till exempel då, vad ska man säga, en liten mini-organisation runt omkring funktionen med då sektionsvärdar på familjeläktaren, på borta sektionen på sektionen för supportrar som sitter i rullstol. Och det är för att tydliggöra för dem att här finns liksom era värdar på en matchdag som tar emot era synpunkter och idéer och frågor om hur ni har det på en matchdag. Kanske anordna lite aktiviteter, det är främst på familjeläktaren. Men så att fler ska känna av att de har en kanal in i klubben som gäller hur de upplever det på matcherna. Så att jag tror att det liksom är den största skillnaden nu jämfört med eller som börjar bli nu i alla fall jämfört med förra året då.
Så alltså borta klacken på Bajens hemmamatcher, är det ditt ansvar också? Så vidare inte guys?
Ja, alltså, eller, och där beroende på ansvar beror ju på om man ser så här, helt säkerhetsrelaterade ansvaret. Det är ju alltid på säkerhets, de som jobbar med säkerhet så att säga.
Ja, men när det gäller kommunikation och
kontakt så. Precis, det kan man säga ligger på det. Där har jag nu en person då, Tommy Öfors heter han, som finns som en sektionsvärd där så att säga, som jag ser till. Och nu har det bara varit Örebro och Assyriska som har kommit med supporterskaror, men då har jag sett till att introducera honom för en kontaktperson där.
Okay.
Vi har även delat ut informationsblad till dem om hur där man, där vi tydliggör kontakt, alltså att det finns en sektionsvärd och att vad man kan höra av sig till klubben om hur man har upplevt besöket så att säga. Och det där är ju liksom också lite för av ren princip, för att vi är ju väldigt drivna på både från klubben och från supporterhåll om hur vi upplever det på andra arenor. Och det blir ganska lätt till att man glömmer liksom att vi upplever dem där egentligen. Jag kan väl konstatera ibland att jag går och ställer mig borta sektionen och bakom den, så ja, det känns ju sådär alltså, rent upplevelsemässigt. Men man tänker oftast inte på det. Och här är det ju också saker som ofta kanske inte ligger i Hammarbys händer. Liksom. Alltså, dels handlar det om hur arenan ser ut, men också då vad det finns för leverantörer av mat och dryck och sånt som är lite svårt att påverka. Men likväl måste man ju få supportrar röst i det liksom, så att man kan använda det för att påverka.
Om man tittar på så, länken mittemellan, då gissar jag att man får reaktioner både från liksom, klubbar och egna klubben i vad man tycker är bra och vad man tycker man behöver förbättra och från supportrarna. Om man tar från klubbarnas håll, vad är det liksom vanligaste önskemålet eller kritiken, eller vad, om vi börjar där, vad är det vanligaste som man...
Då menar du från klubben?
Ja, vi börjar, om vi tänker din, om man tänker på Hammarby då, så är det enkelt för oss.
Just det. Ja. Ja, vad kan det vara? Man kan väl egentligen, nu det som är, det handlar mest om nu är väl egentligen flytten in på ny arena. Sen har vi massa frågetecken där som gör att det blir liksom frågeställningar som inte löses förrän vi vet mer om arenan egentligen. Men det är väl klart att där är ju klubbens intresse, och det kan man väl se tidigare förra året. Liksom, men hur supportrarna, var man vill stå respektive sitta, hur man tänker kring banderoller och lösningar i det. För samtidigt så pågår ju en försäljning från klubbens sida och även från AIGs sida då, till sponsorer. Och då kan man väl säga att det är klart att där finns det ju ibland en önskemål, eller framförallt frågor om ja, men hur vill supporterna ha det här? Hur tänker man här? Ska det vara liksom ytor för banderoller överallt? Och samtidigt så vill vi ju sälja lite sponsorplatser. Liksom. Vad hittar vi för lösning där? Men där är ett exempel på där det är intressant från klubben att veta lite mer om hur tänker supportrarna här liksom, och då kan man hjälpa och kommunicera ut, men också ta in liksom input och försöka förmedla fram att nu finns ju de här behoven också från klubben då, så att säga, så att man hittar lite olika lösningar. Vad kan det vara mer? Det kan ju ibland även vara lite ja, nu vet jag inte, men om det är forumen för hur man kommunicerar, då är det väl liksom att vad hittar man för former där man kan väl säga att det finns ju en tydlighet från klubben att kanske sådana här små samtal på träningar. Och nu lägger jag ingen värdering alls i Djurgårdsexemplet så att säga. Alltså, oavsett vad som sades eller hur det nu var. Liksom. Men att det finns ju en önskan av att man får skapa så tydliga former som möjligt för samtal till exempel med spelare. Liksom. Eller inte med spelare men med ansvariga i klubben. Liksom. Att den där kanalen, liksom, det finns ju ganska tydliga önskemål från klubben i det. Så att inte det blir för ostrukturerat liksom, eller känns obekvämt. Och då är det väl liksom en nu har vi liksom inte det något större problem kring det, men det kan ju bli, och då är det väl viktigt liksom att förmedla ut liksom vad som är klubbens önskemål i hur man kommunicerar.
Alltså, men det där saker går ju rätt fort tyvärr.
Ja, men precis, det gör ju det, och oftast då kanske man då är för sent ute liksom, men då finns man ju i alla fall som kanalhjälp i när det gäller det liksom. Så det är väl att det.
Vilken är det, om man tänker från andra hållet då? Liksom publik, supporterkontakten som är med dig. Vad är de vanligaste frågorna som du arbetar med där?
Ja, alltså självklart så kan man ju ta ett exempel. Men där blir det igen med ny arenan och biljettlösningen och sådana där saker. Så har det varit jättemycket frågeställningar kring ståplats kontra sittplats. Där man faktiskt har fått... Alltså man får ju ibland dubbla synpunkter liksom, och där blev det ju någonstans när det blev en brist, eller vi ska uttrycka det, brist på sittplatser på en lång sida. Så blev det ju liksom önskemål om att ja, men kan det inte vara fler sittplatser, samtidigt då som det fanns ju en väldigt stark drivkraft såklart och en beslut från tidigare om att det måste finnas ståplatser på de här ytorna för att bibehålla kultur och så vidare, så att säga. Och så där blev det ju liksom många frågeställningar kring från supportrar och åsikter om att hur man tycker att klubben hade skött de där frågorna och otydligheten då, och samma sak vad man tycker om arena, kanske arenabolaget liksom i de frågorna. Så att det är klart att det blir mycket sådana frågor. Men sen allting rör ju inte Hammarby, utan ibland är det som med bortamatcher att det rör frågor som gäller situationen på bortamatcher. Man får frågor kring det. Det är väl rätt mycket, men rätt mycket frågor som man kan få. Ibland så känner vi ju att det är en viss sorts frågor som kanske finns där ute, men som man måste söka lite mer aktivt. Och det kan jag väl säga till exempel genom att skapa tydligare kontaktvägar på match till supportrar, så får man fler frågor.
Menar du på arenan?
Ja, precis. Och då exempel, så om jag då har sektionsvärdar på sektionen för supportrar med rullstol, så kommer det direkt in frågor till dem. Hur blir det på nya arenan med sektionen för rullstol? Hur blir det? Kommer personer kunna sitta alldeles intill? De har ju ledsagare, och ibland så kanske man vill följa med. Alltså man har kompisar såklart, precis som alla andra. Vart sitter de? Liksom? Finns det ytor för dem att sitta? Alltså, hur ser det ut med parkeringsplatsen och såna här grejer? Alltså ibland, det kommer ju in, det finns ju väldigt mycket frågor där ute som man själv kanske inte har tänkt på, som inte finns i vanliga vardagen, men som uppstår lite när man söker frågan också mer aktivt.
Det låter som att SLO-uppgiften är bredare än vad man skulle kunna tänka sig från början.
Ja.
Blev det så för dig också?
Ja, att så blev det. Men jag kommer ihåg att när jag läste, det blev lite så att man läste in sig på funktionen. Och då fastnade jag väldigt mycket för en sån här, det är väl sorts liksom en symbolisk nätverkskarta där, eller man ska säga, med SLO, en SLO-bubbla i mitten någonstans. Liksom, och hur den då fungerar som en länk ut till olika sorters supportrar. Och då är det ju även liksom, vad ska man säga, supporterskapet på nätet också till supporterinitiativ som kanske bara varar några månader. Men också till olika kategorier supportrar, eller man ska kalla det. Jag är väl lite allergisk från det begreppet, men att liksom det allt från ultra som fixar med tifo-kreationerna till då återigen barn, familjer, borta supportrar med funktionshinder. Och då fastnade jag väldigt mycket för den. Jag har den bilden i mitt huvud och försöker liksom gå ganska mycket utifrån den och utveckla funktionen utifrån det. Men sen är det klart att jag ibland, jag vet inte om det är en del av min svaga sida, ibland sätter jag igång och skapar väldigt mycket, och så sen gäller det att upprätthålla det där också. Så jag försöker i det här hålla också min begränsning. För nu märker jag liksom att kring en matchdag blir det väldigt mycket, även om jag då liksom samordnar lite, men det blir rätt mycket ganska snabbt. om man då är på en person. Men sen så är det ju såklart, det finns ju en väldigt stor evenemangsorganisation där mycket redan, där väldigt mycket redan görs, så att jag försöker göra saker som inte finns innan. Så.
Finns det någon sån här, för SLO finns ju då för alla allsvenska klubbar och några till.
Mm.
Finns det något, någon forum, någon samling liksom för alla SLO att jämföra hur arbetet funkar?
Ja, alltså dels har vi ju faktiskt ett nationellt internt forum där vi kommunicerar på nätet och där man kan ta upp frågor, men sen finns det ju en del mötesplats som är framförallt det, den träff som nu har varit då inom förra året och inför det här året med dels en utbildning, SLO-utbildning och dels en konferens då, där man tar upp frågeställningar som uppkommit i sitt arbete och hur man löser det och hur man kanske samsynkar så mycket som möjligt så att man tillsammans hjälper till och stärker funktionen och behovet av den genom att liksom specificera vad finns den till för och liksom sätta lite minimumkrav också på vad som förväntas av en SLO. Så att det finns ett par mötesforum, men jag tror att det kanske kommer bli fler för framtiden. Men det är ju det som fördelen är ju att i och med att det pågår en säsong och framförallt för de allsvenska klubbarna så blir det ju hela tiden ett utbyte mellan SLO:er vid varje match. Så då finns ju den här kontinuiteten i kontakten liksom väldigt tydligt.
Om man tittar framåt då, så vad är den viktigaste, om man tänker på övergripande, inte bara din roll, utan övergripande kring SLO-funktionen. Vad är den viktigaste frågan framåt som man måste börja bena i på något vis?
Ja, viktigaste frågan. Alltså jag tycker väl det kanske blir tjatigt, men jag trycker väldigt mycket om det här med servicen till supportrar eller egentligen förhållandena för supportrar på matcher liksom, och förutsättningarna, hur pass mycket bättre som det kan göras. Och att liksom istället för att se supportrar som en potentiell risk och de problem som kan uppstå, för det finns fortfarande kvar en hel del av det tänket, liksom lyfta blicken och se liksom till möjligheterna och hur kan vi utveckla det här till att få mer publik, fånga upp fler supportrar. Jag tror att där ligger en väldigt stor del, för jag kan väl konstatera liksom att jag tror ju att en stor del av varför det är så lite publik i Superettan har ju också med att göra att det knappt finns några arenor liksom värda namnet. Och då menar jag på en arena ska det finnas, inte att det ska vara någon liksom lyxskepp där, utan inte tvärtom heller, men att det ska finnas liksom från en riktigt schysst hardcore ståplatsläktare till bra förutsättningar för barn och familjer. Sådana som går lite då och då och så vidare och så vidare. Och med SLO-funktionen så tror jag man kan lyfta sådana frågor lättare, för då kommer det oftast från andra laget. Och i det här finns ju också det här med för det vet jag att SLO och allsvenskan har jobbat väldigt mycket med den här, och jag också för den delen, men där har det gett mest resultat i allsvenskan med att man inte sätter olika priser för olika supportrar för samma sorts förutsättningar, det vill säga att borta supportrar som kommer till arena inte ska betala högre biljettpris när de för samma sorts läktare som hemmasupportrarna står för, och att det liksom finns en liksom, det blir ett litet rättviseskydd med SLO-funktionen som kan jobba för den, och där har man nått ganska bra resultat och framförallt i allsvenskan. Så att det där är väl liksom det jag tycker att det viktigaste frågan, men sen hela tiden finnas till hands i den här dialogen och förståelsen. Jag tror väl också, för det mycket, nu har jag pratat mycket om kommunikationen mellan klubb och supportrar, men det handlar ju också om kommunikationen med omvärlden, och då blir det ju såklart en del med polismyndigheten, och jag tror att i det här så finns det en bra kanal att använda sig av både för klubb, för supportrar och även då myndigheter att använda sig av för att liksom skapa den här förståelsen som där ibland då kanske går över gränsen på grund av dålig kommunikation, och här finns en bra kommunikationsväg liksom. Så det tycker jag absolut är viktigt, för där vet vi av erfarenhet att det lätt blir att till exempel en polismyndighet bygger upp hotbilder som inte stämmer överens med den verklighet som vi känner till liksom. Och då hjälper SLO-funktionen oftast till att ta ner det på
Men hur mycket jorden lyssnar de då? Grann,
liksom. Ganska mycket så vitt, som jag upplever det faktiskt. Det är därifrån tycker jag ändå det finns en stor respekt för funktionen. Sen är det självklart olika, och det är ett problem, olika på olika håll. Liksom. Vi vet ju bara i Stockholm kan det vara olika beroende på om man är i västerort eller söderort eller vilken sorts insatschef det är. Liksom. Och det där är ju ett jättestort problem i sig. Sen kan jag säga att just nu så finns det väl ett arbete där man försöker tagga ner lite och gå tillbaka gentemot hur det var nu för ett par år sedan liksom, när man hade någon sorts inofficiell eller halvofficiell offensiv liksom, hur man skulle hantera supporterproblemen, och nu istället så jobbar man lite att dra tillbaka lite på det där och jobba vad som kanske stämmer mer överens med SLO-funktion liksom. så då tycker jag ändå att det har funnits en lyhördhet för den funktionen. Men som sagt, jag tror att det här är bra att den finns då, för att sånt där, när det gäller till exempel polismyndighet, så har man ju lärt sig att det svänger rätt snabbt, och det svänger beroende på vad det finns för chefer, vad det är för kultur i organisationen och så vidare. Och med att det här hela tiden finns hos klubbarna, så tror jag det förenklar för att få den här kontinuiteten också därifrån.
Jag tror att du, vad var det, 2005 då, 2006, när du var som argast på klubben, hade känt liksom att nu ska vi skapa en länk här emellan. Hade du liksom förhållit dig till den personen på samma sätt då, tror du?
Ja,
eller tror du hade sett det som det här erbjudandet eller möjligheten?
Ja, jag hade nog gjort det, men med väldigt stor försiktighet. Mm. Alltså, för jag tror att väldigt mycket beror på hur ser den övriga organisationen ut. Liksom. Finns det en trovärdighet? Ja, men här finns den här funktionen. Men det handlar ju ändå om hur ser den övriga organisationen ut. Mm. Och där kan vi säga att vi har lite fördel i Hammarby då, med att det liksom ett visst tänk redan fanns innan den här rollen blev, så att säga. Sen har jag kunnat vidareutveckla det liksom. Men jag tror väl att jag kanske ändå hade sett det som en möjlighet att påverka inåt, om det hade varit en person, en funktion jag kände förtroende för, så att säga. Det hade jag gjort. Och å andra sidan är det nog vissa delar som jag hade nog kanske skitit i liksom, och känt att men nu blir det för tillrättalagt och styrt, eller liksom, det blir för mycket liksom, dialog hit och dialog dit. Liksom. Alltså att en viss sorts liksom, hardcorehet måste finnas ändå, så hade jag nog också resonerat.
Om man tänker den här mest aktiva delen av jävla svår formulering, men ja, om vi antar att vi menar ungefär samma sak med liksom de här ultras delarna och de mer aktiva liksom supporterkulturs aktiva delen av klacken, tror de ser SLO som en nu idag som en länk?
Jag tror det, jag hoppas det. Men sen är det återigen där, jag tror att de också känt att de hade det även innan. Liksom. Så att det är inte någon gigantisk skillnad. Mm. Men däremot tror jag, hoppas att det finns en känsla av att de vet att det är en viss sorts perspektiv som de har, som också jag har. Men att det förs fram också vid, kanske ännu tydligare och ännu mer vid en viss sorts möte, när man sitter till exempel i ett förmöte inför match liksom, när man pratar med matchdelegater från förbundet och någon som är insatschef, och att de mest aktiva klacksupportrarna känner att nu blir deras perspektiv och röst ännu mer hörd liksom. Jag tror och hoppas det i alla fall.
Det har ju varit, vi börjar närma oss slutet med några saker så ska vi hänga. Men det har ju varit ganska så här, från och till turbulent tycker jag nu under våren. Allt ifrån päronkastande till Fredrik Reinfeldt som går att sätter ner hela foten och slår näven i bordet ordentligt. Men om man liksom, om du från ditt perspektiv, om du skulle säga, hur är relationen mellan klubbarna och supportrarna just nu?
Alltså jag tror att den är, och då pratar jag inte bara för Hammarby, men att den är i princip bättre än någonsin. Och det, jag tror att det gäller även för Djurgården, som också bedriver ett aktivt dialog- och kommunikationsarbete. Att det finns ett, ja, jag tror att relationen i de allra flesta klubbar är bättre än någonsin faktiskt. Och sen är det en del klubbar där man ser att det uppkommer lite sån här problematik som vi kan, alltså det här är ju olika grader liksom, vissa har mer fortfarande kvar en del problem när det gäller kommunikationen mellan klubb och supportrar. Det finns ju olika skalor, eller det finns väl hos alla så att säga. Jag tror aldrig en supporterskara är eller ska vara helt nöjd med liksom sin klubb så att säga. För det, jag menar, allting kan alltid bli bättre, så är det med alla verksamheter liksom. Så att en viss sorts liksom så här brist på förståelse, om man ska säga så här, gentemot klubben, det ska nog alltid finnas. Annars så tror jag supporterskaran har tappat lite sin...
Mm. Är det en del av drivkraften på något vis?
Jo, eller? Men lite grann tror jag det är så liksom, i och med att det är något som så många, i och med att, som man älskar så hårt liksom, ett klubbmärke, så att då någonstans liksom de som representerar och driver det framåt liksom, där måste det hela tiden finnas en kritisk syn, och även liksom en liten brist på kanske inte förståelse, men en tveksamhet liksom. Alltså, för det ingår ju liksom, och som sagt, alla verksamheter kan ju alltid bli bättre, så är det. Mm.
När du gjorde den här, jag tror det här får bli sista frågan, vi får se. Mm. När du gjorde den här förflyttelsen, flyttningen från Klacken till kansliet här.
Mm.
Vad var det som var svårast? Vad var det som var svårast att acceptera, eller liksom, var det en stor förändring?
Ja, det var ju det. Men dels kan man väl säga att jag redan innan hade kommit in lite i det här att befinna sig i en annan roll. Liksom. Alltså det som ordförande i Bayern Fans Hockey, även om det är ett supporterinitiativ, så är det ju ändå en idrottsförening. Liksom. Och jag hade ett liksom, mycket kring evenemangsarbetet att göra. Liksom, och fixandet med Bayernkvällen och vanliga matcher och sånt. Så att jag, på något sätt hade jag redan vant mig vid det här att man är i en annan, liten annan roll. Liksom, eller en dubbelroll, eller hur man nu ska kalla det. Men sen är det klart att när man börja på Hammarby fotboll, det blir lite ytterligare. Och då när man till exempel är saker och vissa frågor och problem och sånt som har funnits där man kanske tidigare, där man tidigare bara var supporter så att säga, och tog en ställning utifrån det perspektivet, så blev det ju nu att man fick tänka till utifrån dubbla perspektiv liksom. Men sen samtidigt också se hur pass mycket som man faktiskt resonerar på samma sätt från klubb- och supporterhåll. Men ibland kan det vara andra saker som påverkar varför det har blivit som det har blivit. Men man kan väl säga att lite mer än tidigare blev det lite svårt att kanske man hitta sin egen identitet, i och med att man nu ännu tydligare blev liksom, eller en i klubben, liksom en klubbrepresentant, även om man då jobbar som länken. Så det är klart att sätter man sig på ett kontor, på ett kansli, så blir det en viss sorts känsla som infinner sig liksom, hur mycket man ändå pratar om länk och supporterrepresentant och de där bitarna, så får man ju klart en liten sån här obehagskänsla av att oj, nu sitter jag här liksom i kärnan i det som jag själv går igång på rätt hårt liksom. Ja. Så det är klart att en viss sorts liksom, så identitet, jag ska inte kalla identitetskris, absolut inte, för att jag tycker att det är det bästa jobbet som finns liksom. Men det är klart att det blev en viss sorts konstig känsla som fortfarande finns till viss del när man rör sig ute på match då, kan gå igång på vissa saker liksom.
Svårt för hardcore här.
Ja, lite så är det alltså.
Ja. Ja, nej, men jag vet inte. Är det något jag har glömt fråga? Är det någonting du borde tänka att det här borde jag fått säga?
Nej, men det jag vill lyfta liksom, det är att jag tycker det är jävligt roligt. Liksom. Och det är en dröm på något sätt att få jobba med det man... Alltså dels en klubb man älskar, men också med en kultur som man brinner väldigt mycket för. Och som jag tycker vi i Hammarby har alla anledning att vara stoltast i Sverige över. Alltså det vill säga vår supporterkultur. Och få vara ändå på ett hörn, ändå vara med och liksom fortsätta stimulera den och den kraft som finns där. Så att jag tycker att det är väldigt kul och inspirerande så att säga. Alltså, definitivt.
Vad är den konstigaste kommentaren du har fått? Jag tänker att du måste ha fått en hel del kommentarer när det liksom blev den här förflyttningen. Liksom, förskjutningen eller vad fan vi ska säga.
Ja.
Vad är den konstigaste reaktionen du har fått?
Och det är lite svårt, men man kan väl säga att... alltså... Det är olika sorters reaktioner. Det är nästan alltid mer glimten i ögat så att säga. Men jag får ju även reaktion bara det faktum att jag nu den här säsongen börjar med liksom att snäcka i örat på matcherna. Liksom, för vad det symboliserar. Liksom. Så är det klart att bara kring det haglar det en massa kommentarer. Liksom. Och det är liksom, så att det är väl ett exempel på något man får, små udda saker man får kommentarer på. Så att säga. Som också har med ens liksom, bakgrund att göra också, som gör det extra roligt för folk då såklart.
Ja, men är vi nöjda?
Ja, jag tror det.
Ja, men då slutar vi.
Är ni nöjda så?
Tack så mycket. Ja,
tack.